I denna kalla vinterdag så börjar faktiskt sportkrönikan med fotboll. Här är Lasse Kink.
Och här är Mats Strandberg. Och vi börjar med Premier League senaste omgången. Leicester är väl vinnare i den omgången, Lasse?
Absolut, det var ju ett av de få lagen och de West Ham var de storlagen som vann i senaste omgången. Och igår besegrade Leicester på bortaplan Tottenham med 1-0. Och de hänger i där uppe, Mats. Du kan se att det blir ett nytt Norrköping som vi hela tiden säger att nu klarar de sig inte längre. Nu är de lika med Arsenal.
Trots diverse skador på toppspelare så hänger Leicester i. Det är ett fint, harmoniskt, organiskt lagbygge som man kan bedöma. Ja.
Och det där är det som är så kul med idrott, att får man ihop ett gäng som alla gör sitt bästa och lite till, så kan man rubba de här storheterna.
Och det är så kul att miljonbyggen som Chelsea, ja du vet Abramovic, att de inte alltid tar hem ligan, för nu ligger de och skvalpar i ingen mans land.
Fick bara oavgjort de också, Chelsea i senaste omgången 2-2 mot West Bromwich. Arsenal och var borta och spelade mot Liverpool och var en fantastisk fotbollsmatch, en av de absolut bästa den här säsongen, som slutade 3-3. Det var bra tempo, det var eleganta mål och det var en oerhört tempo. Ibland har engelsk fotboll sen gammalt ett för högt tempo. De hinner inte med alltid spelarna.
De kanske inte har den här fantastiska, alltså som spanska ligan, den fantastiska förmågan i fötterna, riktigt kvickheten alla gånger i Premier League.
De har den i hjärnan.
De har den i hjärnan, men spanjorerna är ju kanske betydligt bättre. 3-3 också för Newcastle United dagen innan där. Två mål för Rooney, det vet ni ju redan. Så att det händer mycket i Premier League. Men jag tycker nog att toppen ser svagare ut än senare år. Så att vinnaren på något sätt kryssar sig framåt på något sätt, därför att topplagen haltar.
Jag tycker fortfarande det är märkligt att Louis van Gaal får vara kvar, eftersom de har som förbläst och sparkat ena 3-3 mot bottenlagen Newcastle, och United sjunker till en sjätte plats och är nu 9 poäng efter Arsenal och Leicester i tabellen.
Alltså denne van Gaal måste ha ett hemligt avtal med United på något sätt. En annan förklaring finns inte. Normal tränare får gå helt enkelt i det här läget.
City, Manchester City, de fick också bara oavgjort 0-0 mot Everton på hemmaplan, och det är ett svagt resultat. Everton är inget dåligt lag, men hemma ska City vinna.
Definitivt. City underpresterade ju också ett miljardbygge av Chelseas typ, så att ja, kanske att det inte är full harmoni i spelartruppen. Det kan man misstänka när lagen inte presterar som man skulle kunna göra.
Crystal Palace har vi berättat om förut. Det var en sensationslag. De verkar vara på väg ner för att förlora mot Aston Villa 0-1. Däremot West Ham som borta vinner mot Bournemouth. Det är inte märkvärdigt, men de är nu femma. Bara 5 poäng efter Manchester City.
Botten upp helt enkelt.
Så är det. Du, apropå botten upp, går till slalom. Ja, där man åker ner för.
Svenska intressen, Premier League, ingen svensk affär på något sätt. Inte på det minsta sätt faktiskt, som det har varit en gång i tiden, något sånär. Frida Hanstad däremot är ju en svensk utropstecken i slalombacken. Hon vinner ju slalomcupen när Mikaela Schiffrin är borta för skada, det vet vi sedan tidigare. Men hon var på pallen igen.
Trea i Flachau nu i tisdags kväll.
Kanske lite underskattad Frida på något sätt. Jag tycker att Anja och storheterna före henne,
Pernilla
Wiberg, fick större utrymme i media och i svenskarnas medvetande än vad Frida Hansdotter finns. Frida är värd ett större erkännande hos svenska folket än vad hon får, tycker jag.
Jag så tror att ett skäl till det, Anja och Pernilla var mer allround. De körde allt. Mm. Och de var ju med och slogs i världskuppens topp. Det är fortfarande Frida. Hon ligger trea nu när Lindsey Vonn har kommit igång med störtloppet. Så har hon ju gått om. Så nu har Frida åkt ner i totala världskuppet till trea. Kanske kan hon hålla det. Det vore väldigt bra.
Det är fantastiskt. Ja, det bara känns så att hon borde ha en större plats i svenskarnas hjärtan. Lite grann i alla fall än vad hon har på något sätt.
Lite överraskande också Kajsa Kling, som gjorde 2 bra störtlopp. Var 4 och 8. Det är bra gjort. Och Lindsey Vonn, som jag nämnde, tog ju sin 73:e seger i världskuppen och började närma sig Ingemar Stenmarks 86.
Lindsey Vonn är min favorit.
Jag vet det,
vilken otroligt karismatisk människa. Vilka intervjuer hon gör. Vilket fantastiskt socialt fantastiskt genomslag i tv, inte minst.
Mats, ska du titta imorgon när Frida kör igen i Flachau?
Definitivt.
Vi går till COL då, Mats, där ju vi har semifinalspel. Frölunda vann borta mot Davos med 5-0 Och Lukorauma och Kärpet i den finska duellen, där blev det bortaseger. Kärpet vann med 3-2.
Där borde ju rimligen, tycker jag nog, Sverige ha ytterligare ett lag med i semifinalerna än bara Frölunda egentligen. De slog ut varann i och för sig, men jag tycker nog att Frölunda är ju klart för final. 5-0 hämtar ju aldrig av oss upp i Göteborg. Det är i Frölunda Borg spelar för övrigt.
Ja,
det är omöjligt. Men så jag tror Frölunda bör, om de verkligen vill, ta hem,
ja, de gör det.
Champions Hockey League.
Det tror jag också, absolut. Om som du säger, om de inte... Det beror på, har man halvskadade spelare tror jag inte man chansar. För CHL är fortfarande inte den turnering som är viktigast för svenska lag. Så länge inte ryssarna är med, så länge det inte kommer upp i det här Champions League i fotbolls... styrka. Det kommer inte att bli det på länge.
Nej, har vi en halvskadad spelare så ställer de absolut Frölunda över den spelare i Champions Hockey League-finalen för att spara till SHL, definitivt.
Så är det. Mats, vi har mycket att prata om. Vi har Boldo, guldbollen i fotboll som ju Messi fick igen för, var det för femte gången?
Femte gången.
Fantastiskt, och självklart va?
Absolut. Två senaste har jag annars den fantastiske Ronaldo vunnit. De säger ju att det är synd om Zlatan just därför att vi har två sådana ultrafenomen i fotbollen nu, Messi och Ronaldo, som världen tidigare aldrig skådat i fotboll.
Hade Zlatan fått den där bollen om han var född 10 år tidigare?
Ja, möjligtvis, för det var inte helt omöjligt. Men nu prenumererar alltså dessa två fenomen, Ronaldo givetvis och Messi, på den Ballon d'Or.
Och sen kommer Neymar som är yngre än de där och kanske tar över.
Ja, han tippas ju ta över redan nästa år för att han har utvecklats fenomenalt i Barcelona. Och tillsammans med Suarez då, Neymar och Messi är det då det bästa anfall världen någonsin har skådat i fotboll. Så att det är synd om Zlatan att detta händer när han är på topp.
Ja, jag vill ju ändå dra fram Puskas och Di Stefano och Gento. Så det var många år sedan och det var svårt att jämföra.
Det går inte att jämföra. Men i den fotboll, alltså i den hermetiskt svåra anfallsfotboll som nu spelat med fantastiskt duktiga försvarsspelare, vilket ju inte var på den tiden på 60-talet, så gör ju Messi och Ronaldo det, ja, överjordiskt bra.
En självklarhet var också att Carly Lloyd skulle få guldbollen för damerna. Hon var ju fenomenal i dam-VM.
VM-finalen. Avgjorde VM-finalen faktiskt för USA. Så att hon var ju totalt given.
Det blir mer fotboll, men om en liten stund. Och då Mats, då är vi tillbaka här i Sportkrönikan och då är det januariturnén vi ska diskutera lite grann. Sverige spelade ju mot Estland och oavgjort och vann mot Finland med 3-0. Den här turnén gav nog inte särskilt mycket eftersom den spelades betydligt tidigare. Spelarna har inte ens börjat träna med sina klubblag ordentligt. Så att det var nog mest en inventering.
Jag tror nog att Hasse Backe får en svårare uppgift än jag trodde han skulle få.
Nu pratar du Finland.
Jag tycker synd. Alltså, han är ju förbundskapten för Finland som alla vet ska göra en lagerbäck där. Men frågan är väl inte Island. Ja, de är bättre än Finland. Men...
De slog Finland igår med 1-0.
Ja, men hur kan Island med 300 000 invånare vara bättre än Finland? Det är helt otroligt. Finland som ju har hockeyspelare, det vet vi alla. Mm. Och de borde ha ett bättre landslag. Men 3-0 till Sverige, det tycker jag är överraskande stora siffror.
Mm. Vad säger du om svenska laget i stort?
Ja, Kujovic är kvar i Norrköping tills vidare. Mm. Och han är väl närmast en plats i EM-truppen. Och Viktor Claesson, Elfsborg, är också överraskad.
Rodén, bra. Mycket bra, Elfsborg och Rodén.
Det är väl de två som ligger närmast truppen till EM i Frankrike.
Det som var tråkigt var ju att Djurgårdens Mrbati fick sig en knäskada och är förmodligen borta lång tid
framöver. Ja, hela hösten sägs det.
Ja.
Så att denna mycket lovande spelare, ett hårt slag för Olsson, tränare i Djurgården. Definitivt att det händer på den här turnén.
En turné som vi kan glömma.
Ja, som inte har någon större kontur egentligen, men som är nyttig för de som ligger just under VM-truppen, definitivt.
Vi kan notera att John Guidetti igår igen gjorde mål för sitt Celta Vigo, men det var i cupspelet. Han får inte vara med och gör inga mer än inhopp i själva ligaspelet. Nej,
bara cupen hela matchen för Guidetti, som inte har lyckats riktigt, det måste vi definitivt säga, i Celta Vigo.
Nej, inte än. Och i FIFA har man problem fortfarande. Nu åkte generalsekreteraren Allvärldens väg, blev avskedad efter att vara avstängd tidigare, Jerome Valcke. De där har mycket att bekymras över.
Ja, mycket mer än så. Mycket mer än så. Vi fokuserar då på kanske tennis i alla fall.
Ja, det tycker jag.
Och Australian Open börjar nu på måndag. Och våra två enda svenska spelare, någon klass, bröderna Ymer, Elias Ymer råkade ju illa ut i kvalet. Usch, ja. Där.
40... Det var någon fruktansvärt tydligen. Han fick någon kollaps i värmen. 43 grader var det när de spelade. Så resten av matcherna efter att Ymer hade spelat fick ställas in på grund av värmen. Och han fick få syrgas och sprutor. Och Fidde Rosengren berättade igår i Sportnytt att det såg fruktansvärt ut. Han trodde att han skulle dö.
Det är nästan tufft alltså att behöva spela... Matchläkaren borde ju stoppat en sån match tidigare, definitivt, med tanke på de många grabbarnas allmänna kondition och framförallt hälsa. Illa ute också Mikael Ymer, den två år yngre brodern som fyller 18 år i år. Han är ju finalist i Wimbledon juniorturnering och vann EM-guld för 18-åringar. Han har tydligen en strulig attityd. SOK,
Sveriges olympiska kommitté ska vi säga,
har stoppat denne Micke Ymer ifrån sitt program.
För att han inte kom till testerna.
Nej, just det. Och det kan man ju snacka bort kanske, att han hade ont i höften och inte kunde komma till den här testen. Men att han har en strulig attityd, det går inte att förlåta.
Nej. Nu har han ju tydligen en ny chans i maj att komma med det här SOK-programmet inför olympiska spel.
Så att det är en ovanlighet för svenska tennisspelare historiskt sett att de har en dålig attityd till omgivningen. Mm. Möjligen Björn Borg då i unga år, men i övrigt ingen faktiskt, att det är en nyhet.
Mats, lämna inte Australian Open än. Jag läste någonting att snittåldern på världens 10 bästa spelare är runt 30 år. Va?
Ja, alltså det är ju mycket svag återväxt i tennisens världstopp, det vet alla. Så att de som har legat i topp länge, Federer, han är född 81, han är 34 år och håller fortfarande. Det är ett svaghetstecken för övriga eliten.
Det är inte så att det är svårt plötsligt att etablera sig. Förr som Borg och de där grabbarna, de var ju 17, mellan 17 och 23 och sånt där när de slog igenom. Men då har de blivit äldre, är det så? Det
tar längre tid, kanske sägs det, att komma fram till toppen. Men samtidigt då så är ju Djokovic helt överlägsen. Mm. Och Nadal är på upphällningen nu. Han fyller 30 år i år faktiskt och är skadad av och till. Och Andy Murray tappar lite av sin motivation faktiskt efter att han har vunnit de stora turneringarna, titlarna i Wimbledon och US Open. Så att Djokovic har en enkel resa fram till de stora titlarna, och det är inte bra för intresset att vi har någon som är så överlägsen. Så att det kommer helt enkelt ingen ny överhuvudtaget vad man kan se, och det är ett svaghetstecken för tennisen.
Mats, när du säger överlägsen, då kommer vi in på Tour de Ski faktiskt, tycker jag. För att där har vi de här norskarna. Det har en teori att det blir mycket snack under Tour de Ski att norrmännen var så överlägsna. Det här som vi har pratat om för länge sedan. Mm. Sen blev de inte lika överlägsna under några av etapperna. Undrar om de verkligen bjöd till ordentligt eller ville ge övriga Europa någon chans att sticka upp.
Det är kanske mera spekulationer. Men alltså så överlägsen som den här Martin Jonsrud-Sundby är nu. Han vinner Tour de Ski igen. Återigen. Så är det inte bra för herrskidåkningen. Absolut inte. Och på damerna är damerna helt överlägsna.
Ja, men det var jag tänkte på. Det var lite Therese Johaug som latchade med dem. Och la sig lite bakom och sen gick hon om i uppförsbacken där i skidbacken.
Så att Johan och Ingvild Östberg och Heidi Weng leker med övriga så kallade världseliten. Kalla fyra totalt i Tour de Ski.
Och där har jag också en teori, Mats. Undrar om hon är övertränad. För att den här säsongen skulle hon ju slå igenom på allvar när Björgen var borta och fick hon chansen. Och hon har ju inte varit i närheten av Johan.
Nej, det är lite fel på en världsport tycker jag. Citat världsport, skidåkning längd. Citat världsport. Att norrmännen då när de är så jätteduktiga och åtnjuter så mycket fantastisk respons på hemmaplan. De hoppas att Sverige ska bli bättre och kunna ge dem en riktig match. Det låter lite tokigt i mina öron.
Se, det håller vi med det.
Definitivt.
Du, innan vi slutar dagens krönika måste vi titta framåt igen. Det brukar vi göra. Det är massor av idrott som vanligt i helgen. Men vad som börjar är handbolls-EM. Och ska vi titta på de matcherna som Sverige har gjort innan det här som träningsmatcher, så ser det ju ruggigt mörkt ut.
Ja, nu tycker jag ändå att det är bra att stå i underläge. Svenska lag passar alltid, och det tycker både du och jag. Man står i underläge både i fotboll och hockey och handboll. Men möjligt att den här stommen från förr är uppluckrad och finns inte längre. Nya spelare som inte håller den klassen, så är det säkert i handbollen.
De har inte den rutinen framförallt. Nej. För det är ju många spelare som kommer från att ha vunnit ungdoms-VM-guld, men det tar tid att komma in i nya. Men vad jag hoppas och vad jag tror, det är att i de här träningsmatcherna så har förbundskaptenerna experimenterat med laget. De har ju inte spelat med bästa laget i hela matcher, utan hela tiden provat dem på olika positioner. Så jag tror att Sverige, det finns en liten chans för överraskning. Ja.
Sverige är ju alltid ett lag, inte minst i handboll. Ett otroligt engagemang hos spelarna, en otrolig kampvilja att spela en för alla, alla för en. Och det bär en bit på vägen, dock max tycker jag till
kvartsfinal.
Kvarts semi vore fantastiskt. Ja. Och finalen i OS var ju ett riktigt bonus för ett antal år sedan, nämligen 2012. Det var ju nästan överbra faktiskt. Så att så bra går det ju inte den här gången, även om det, så att säga, citat, bara
är
EM.
Och det är det också som är att målen är ju faktiskt att klara sig i så bra i det här EM så det kan få bli OS-kval.
Ja, det är svårt.
Mycket svårt. Sverige börjar ju mot Slovakien på lördag.
Slovenien.
Slovenien, förlåt, rätt. Och sen har man Tyskland den 18 och Spanien den 20.
Tre av fyra går till mellanrundan, så det är ganska, inte bekväm resa, men möjligheten finns ändå att bli trea i gruppen, givetvis. Det tror jag de kommer att ta.
Här är Lasse Kink, vi hoppas att det ska gå bra.
Och Mats Strandberg tycker och hoppar detsamma.
15.55.
Ja, vad bra. Vad bra.